Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
You are hardly going to believe this, but Sweden has now granted permission to burn the Holy Quran.
Sweden's national police chief said he'd never seen such violent riots before.
Den som har betalat avgiften för demonstrationstillståndet, det är Chang Frick. Han är journalist, har sajten Nyheter idag, men förekommer också i SD-kanalen Riks.
Är det ett stort intresse för dig med bilar eller?
Ja, det är liksom. Nej, nej. Han har 10 bilar, men han tycker inte det är så kul.
Det kan ju vara en sån miljonärsgrej, bara att det är så här, man ska ha det liksom. Ja. Som hatar det egentligen.
Nej, men jag har alltid hållit på. Jag höll på med rally när jag var fattig student. Saab 99. Byggde ihop en helt ny motor i studentkorridoren i rummet där. Ja. Sen jag hade satt ihop den kom jag på att den var för stor för att få ut genom dörren. Då fick jag ta isär den igen.
Nytt projekt att öppna dörrkarna.
Annars hade jag fått såga upp dörrhålet lite. Eller det var något, det var ett helvete att få ut den.
Slipa igen, fy fan.
Ja, så.
Att jag skulle få höra Chang Frick och Gustav Herner snacka motorer, det trodde jag.
Nej, vackert. Tänkte vi kanske ändå ska passa på att starta lite ordentligt där.
Fan, han behöver ingen presentation, Chang Frick. Liksom.
Nej, det är nästan så. Det är så självklart liksom.
Han är inte bara nationellt känd, utan du är ju världskänd numera.
Ja, alla älskar mig. Ja. Speciellt i Turkiet. Jag har jävligt många fans.
Ja, det är så. Ja. Har SVT hört av sig och liksom så här, ska vi köra en, kan vi förlåta Chang Frick?
Alltså jag hade aldrig ställt upp på en sån. För vill man bli hatad i tid och evighet, då ska man vara med i en sån där tyck synd om mig-program. Ja. Vad var det då?
Fredrik Federley också.
Margot var det sista.
Ja, Margot, ja. Så Federley. Alltså det är verkligen...
Motsatt effekt.
Ja.
Men det är ju så där för Soran Ismail också liksom, att man bara fan, han är nog inte skyldig, tänkte man efter den dokumentären liksom. Fy fan.
Det där är det sjuka med Ismail, är att jag känner ju honom lite. Eller känner ska jag inte säga, men vi snackar. Mm. Och för mig är det helt uppenbart.
Känner vi har knullat.
Ja, precis.
Bukisar.
Men alltså jag tror inte han är skyldig till ett skit.
Men visst, han dömdes inte till någonting, eller hur?
Nej.
Dömdes, han var inte åtalad. Det var sett för delgiven en misstanke.
Ja, det var så
förutsökningen alldeles för nedräckt, eller?
Oj, jag vet inte om det var en polisanmälan.
Det hoppas jag för det, för all den här skiten han fick. Men
och sen, det här skulle jag egentligen inte säga, men det som ligger bakom det är ju som ligger bakom anklagelserna. Okay. You do the math.
Ja,
och sen, men sen har jag varit världens sämsta, eller du kanske ska klippa bort, du får blipa.
Ja,
okay. Ja, men
tänk att den första som kommer till oskyddat samtal och ber oss censurera i Chang Frick.
Ja, men jag vet inte, det kanske är känsligt.
Nej, ja, men det kan
men sen har ju varit världens sämsta på att hantera det där. Han tror ju att om han bara försöker gå kritikerna lite till mötes så kanske det kan gå över. Mm. Så och sitter ju den här dokumentären, ja, det är väl klart man kanske har gjort något som var lite över gränsen. Då tänker ju alla, ah, det jävla, titta, han är skyldig. Och i själva verket så...
Men, han är väl kanske så van att SVT har smekt honom med hårs liksom, så han tänker, nu hjälper de mig.
Jag tror så här, har du aldrig varit i lite rediga medieskandaler så vet du nog inte hur du ska hantera sånt där.
Mm. Kan du lära oss?
Ja, du får jättegärna ge bästa tipsen här.
Ja, för du vart ju liksom ändå världskänd på ett sätt, att det var hela världen. Du var ju på alla medier i hela världen. Liksom.
Japansk TV intervjuade mig med.
Ja, du fattar.
Det var lite kul.
Och du vart ju hatad liksom. Det var ingenting jämfört med Margot Dietz. Eller berätta mer.
Nej, jag vet inte om jag var så jävla hatad. Det var väl en del som var sura, men
jag
det
tänker
var liksom
ju, min farfar var överste i armén. Han har ju velat kämpa för att gå in i NATO i 95 år. Han
var inte så glad.
Han tackar också mycket. Han ligger i graven och vänder sig alltså, men
ja. Men jag hela det jävla NATO-runkeriet. Alltså de här möparna som vill gå med i NATO, de är såna jävla töntar. Jag skulle vilja ge dem såna örfilar.
Mm.
Alltså det är världens jävla betahanar. Och sitter och vi måste gå med i NATO för att slå ryssarna. Jag bara, min dagmamma prylar dig, ditt jävla CP. Alltså det är såna här Vilderäng och andra ligger och gömmer sig i sin jävla preppade jordkällare, ja. Du vet, och ska tala om för andra hur världen är beskaffad.
Men visst var det så, det enda du gjorde egentligen, eller jag kan ha fel, men det var att du betalade så att han fick demonstrera, alltså till polismyndigheten.
Så här, när du söker demonstrationstillstånd hos polisen så finns det en administrativ avgift, att den betalar så kan inte polisen pröva ärendet.
Nej.
Det är ungefär som att säg att du vill stämma någon för ett småmål. Då finns det en liten administrativ avgift för att tingsrätten bara ska liksom titta på ärendet.
Mm, typ 300 spänn eller något.
Ja, 320 spänn var det. Så det enda jag betalade, det var bara för att det var en, pröva, kan vi ha en demonstration utanför Turkiets ambassad?
Mm.
Polisen skulle likväl kunna säga nej, att nej, det här är inte lämpligt, vilket de har gjort senare.
Ja.
Så det var ju fullt möjligt att neka.
Mm.
Och det är ju inte jag som tar det beslutet, jag är inte polis.
Nej.
Utan det enda jag betalade var en avgift till staten för bara få pröva en juridisk fråga. That's it.
Mm.
Det är vad jag har gjort.
Du har använt dina svenska rättigheter på något vänster och så får folk
Ja. Det finns ingenting du kan säga det jag har brutit mot en lag eller regel eller någonting. Precis, ingenting. Men är det olagligt att betala en avgift till en statlig myndighet?
Nej.
Jag hoppas det, för då slipper jag betala skatt.
Men det är såna jävla beta-cooks liksom som har gett
sig på
det.
Men då sitter folk och gapar och sabbat hela NATO-ansökan. Så jag bara, ja men ditt jävla CP, om det går att stoppa hela jävla NATO-ansökan med 320 spänn, hur fan ska den då stoppa ryssen?
Okay.
Om jag kan göra det med lite swish här, så har du bara... Alltså fattar ni inte liksom, jävla logik är ju, men folk vill ha en syndabock och det är jag rätt bra på att agera.
Jag förstår inte hur folk är så villiga att krypa för Erdogan heller, att folk är så här,
de slickar rör på liksom dem direkt. Du vet, allt det här snack om mänskliga rättigheter och vi är fristad och ska hjälpa folk, det är skiten, de skulle utvisa varenda kurdjävel om det var det hängde på.
Mm.
Men vad var ditt syfte egentligen då? Du ville... testa.
Ha kul.
Nej, men jag störde mig på vänstern, hängde upp en docka av Erdogan som var upp och ner och det blev ett jävla liv om det där. Och visst, man kan väl tycka det var lite punkigt och kanske lite osmakligt, men jag bryr mig inte om sånt. Jag tycker det är äntligen vänstern gör någonting som inte handlar om att vara woke och gnälla över att man könade någon fel, utan att de faktiskt liksom i en riktig fråga vågar tycka någonting och vara lite motsträv. Jag gillar folk som är lite motvals.
Mm.
Ja. Så det var ju liksom bara haka på det. Då skulle vi ha en ny demonstration då, ja. Så syftet var ju med det. Och jag har ju stört mig på Erdogan jävligt länge. För att kollade du 2015, när vi hade den här stora migrationskrisen till Sverige, det var ju Erdogan som liksom vred på flyktingkranen och pressade liksom folk. Och det var ju en utpressning mot EU. Och sen fick ju då EU och tyskarna gick ju med på att ge honom en jävla massa pengar bara för att han skulle dråta den här flyktingkranen. Så det var ju en utpressningsgrej. Och han håller på att fula sig hela tiden som fan, som en jävla matthandlare, du vet, ska deala. Ja, men du vet, det är riktiga. Och sådana måste man sätta på, men du kan inte krypa för en sån. Han kommer liksom ge dig lillfingret, han käkar upp hela armen och då funkar så. Så det du ska göra, du ska bara stå på dig, men tyvärr så är det ju Kristersson vi fick som statsminister istället för någon som, du vet, fattar sånt här spel.
Magdalena Andersson hade aldrig tagit det där liksom.
Ja, men det, så de vill ju egentligen inte gå med i NATO, så att de hade nog liksom bara ryckt på axlarna förmodligen.
Ja, du tror det?
För de ångrade ju sig om Natum.
Jo, men det var nog mer för att de var rädda att de skulle förlora valet på den frågan. Mm. Mm. Det handlade nog inte om någon ideologisk övertygelse. De såg att efter att ryssarna gick in i Ukraina så då svängde opinionen. Majoritet vill ha Nato. Och då blev det här en grej i hela valrörelsen som Moderaterna och högern kan använda för att sänka sossarna. Så det är bara för att bli av med frågan. De ville ju likadant göra en överenskommelse om kärnkraften. Bara för att bli av med frågan. Nu vill de ju göra likadant om våldet på gatorna. Alltså en överenskommelse mellan blocken. Bara för att då finns det ingen konfliktlinje där.
Nej, just
det. Så de twittrade ju häromdagen om det. Att, jag vill inte att någon ska göra politiska poänger på att det skjuts. Och så SD där bara, men fan vi har gapat om det i 15 år. Och ni kallat oss rasister och allting. Och nu vill ni inte att det ska göras någon politisk poäng.
Såg du det Jens Liljestrand skrev?
Han ångrar sig nu.
Ja, han har haft fel tydligen. Ja. Allt.
Ja.
Men det får man alltid credda folk med när folk erkänner sina
misstag. Ja, det är klart det man kan ha fel. Liksom. Alla människor har väl fel om saker ibland. Det är väl en del av att vara människa. Det handlar ju, det är inte en tävling om att alltid ha rätt egentligen. Men det är ju någonstans att kunna lyssna på andra och inte... Alltså att pröva en fråga, att diskutera saker, det måste du få göra.
Det är vi väldigt bra på i Sverige.
Väldigt bra, ja. Först tycker vi så här, sen vänder vi alla bara så här. Och ingen diskussion, ingenting.
Hur känner du så här, debattklimatet? Liksom, känner du, blir du inbjuden till mer panel eller så här numera än förr? För det har varit lite beröringsskräck mot högern. Liksom,
de sista åren så har jag då blivit inbjuden lite varstans. Ja. Men jag orkar inte vara med på allt.
Nej, du är ointresserad oavsett. Liksom.
Ja, men en del är så här... Hur ska jag förklara? Tänk er... Nu säger jag inte att Timbro har bjudit in mig. Som tur är, det har de inte. Men om ni tänker er typ Timbro... För jag vill inte outa vilka som bjuder in mig. Men du vet, folk går där och det är gratis vin och lite snittar och de ska kallprata och känna sig viktiga. Jag avskyr sådana grejer. Då är jag aldrig raggebilen och super ner, men jag vill inte vara med de här äckliga människorna. Mm. Och de är ju koncentrerade runt Kungsholmen och Bromma och till viss del Södermalm och så här. Karriärsmänniskor.
Nej, men förstår jag. Men
media
du känner
är ju
att
fullt av sådana.
Ja, det är väl bara sådana äckliga karriärister som slickat
ja, av. Ja, men det de med. Tycker. De, aha, nu ska vi... Om du går på Almedalen så ser du ju trender i det där. Innan så var det ju mångfald som var jätteviktigt under några år. Nu brinner alla för hållbarhet plötsligt. Och det är samma människa. Men då, nu brinner de för det. Och det är bara för att det är det de får betalt av kommun och landsting och sånt för...
Fan, det känns som att det är lite ute också, att man är så jävla trött på sig Greta numera liksom. Är
det, ja, men det kommer de hitta på någon ny grej som det blir trend på, så ska de vara konsulter och hålla på och fakturera kommuner och landsting och skit.
Vad tror du för övrigt med det där? För man kritiserar ju alltid alla hittar på folk som åker runt och fakturerar kommuner, typ Nina Rung och sådär bland annat liksom. Ja. Varför, vad fan ska man göra för att bli av med det liksom?
Alltså, transferiatet.
Det är transferiatet liksom.
Det har fastnat. Jag ser
min pappa har kört om hela mitt liv. Det är liksom, nu har vi ett ord för det.
Jo, men jag predikar ju hårt för en klasskamp mot transferiat. Alltså, om det är något som får mig att bli kommunist så är det dem. Vad fan, jag betalar skatt för att förse en jävla samhällsklass som bara producerar PowerPoint-skräp. Kolla bara myndigheter. De har ju en hel armé av kommunikatörer. Det är bara raka vägen ner i saltgruvorna med dem. Ett jävla arbetsläge. De ska ju bara...
Men jag har ju carpetunnel-syndrom. Det går inte.
Hon Nina Rung har ju föreläst en del för polisen.
Vad sa du?
Hon Nina Rung har ju föreläst en del för polisen.
Om vad?
Det är det ni behöver nu.
Jämställdhet och genus och...
Jag tror att polisen behöver lära sig att lösa grov brottslighet, men det är kanske bara jag.
Ja. Varför har det blivit som det har blivit här nu? Hur räddar vi Sverige?
Nej, det måste krascha.
Det måste krascha.
Ja, det måste bli värre innan det blir bättre.
Räntehöjningarna är bra, för då får medelklassen lite ångest och då har man inte råd att vara liberal och fina värderingar längre. Mm. Och då knackar verkligheten lite mer på dörren.
Ja, just det.
Det är också bra att medelklassens ungar blir rånade. Mer av det. Det ska skjutas mer i Bromma, Södermalm, Djurgården, gärna Östermalm, sådana här ställen.
Nu har vi ju först i alla fall och lite springer
på
Södermalm.
De här gängen behöver upptäcka centrum, alltså, plus de rika områdena.
Ja.
Och gärna väldigt mycket där det bor mycket journalister och mediemakthavare och så här. När de drabbas, då vänder det.
Då kommer de tänka att okej, okay, då kommer inte bara vara Jens Liljesson, då kommer alla tänka att okej, okay, vi hade fel.
Ja, för att så länge det drabbar arbetarklass och folk ute i förort. Jag säger att jag skrev i många år om bilbränder. Jag bodde i Hallunda då. Mm. Och jag fick ju skit som fan för det. Jag svartmålade förorten. Och, kommer du ihåg de här "jag är här"? Mm. De här värdegrundsjournalisterna som krigade överallt. Jag fick ju dem på mig. Mm. Att, då hade jag precis varit ute på en parkering 300 meter från där jag bor. Och stått på plats, fotat, filmat, intervjuat folk, skrivit en artikel. Ha, hur vet vi att det är sant? Var är källan? Ja, men en idiotisk. Jag var på plats och fotade. Ja, men du har inte länkat till Aftonbladet eller Expressen. Finns ju ingen källa här. Liksom, så här intelligenta var de.
Vad har du skrev då? Att det var invandrare som tände elden?
Nej, jag skrev bara att det brinner.
Jaha.
Ja, jag har bilder och video och allting. Men de menar på att det har inte hänt.
Oh,
för
shit.
De tittade ut genom fönstret i södra Stockholm, någon i Farsta.
Jag tänkte också att det var liksom. Det var inte
det var bara att jag påstod det. För att det här hade ju inte hänt, menade de.
Okay.
Och jag gick upp efteråt till en av dem som... Jag gick igenom bildmaterial, hittade regnumret på några bilarna innan det hade brunnit upp. Det var ju 5 bilar i rad som brann. Det var ju skitdramatiskt. Mm. Och då var det en polsk familj som bodde där i Norsborg och egen firma är städare. Så jag gick och hälsade på dem och intervjuade. Och så läste upp de här kommentarerna från jag här att det här har inte hänt och bla bla bla. Hon grät ju. Hon var helt förtvivlad. Mm. För den här bilen behövde hon till jobbet. Och nu kan inte hon åka ut och städa. Så att det påverkar hela ekonomin och de ska självrisk och hela skiten och allting. Och vad de här värdegrundsonanisterna inte fattar, det är att de som drabbas mest av detta, det är ju andra invandrare som ska till jobbet dagen efter som vill sköta sig, betala skatt, att ungarna ska vara. Mm. Istället hamnar de på de kriminella sida med hela det här köret. Men det är bara för att de ska känna sig goda, för det är så fint och den där rasisten Chang måste vi sätta på plats. Och så gör man sig mer idiot än vad man är. Mm. Men när de själva drabbas, för det är ju stor egoism i detta, drabbas de själva, då jävlar är det annat ljud i skällan.
Men det är väl samma typ så här med miljökrisen eller whatever som det tvistas om. Alltså när det börjar bli så här orkan överallt, att folk börjar dö liksom, det är väl då det kan hända något typ. Alltså för ingen bryr sig att så här, om att folk kommer på klistra
fast i miljökris. Det är ingen miljökris.
Nej, men oavsett om man tror det eller inte, klimatförändringen, när det blir så illa att folk dör.
Men alltså folk har alltid dött av värmeslag och köld och grejer i historien, och temperaturen har alltid rört sig och förändrats. Tempen kommer säkert gå upp en del av koldioxid. Mm. Men betyder det att hela jorden går under? De här IPCC-rapporterna och allt man pratar om, det är liksom inte ett huvudscenario där. Det är inte alls att det blir den här stora. Ja, det är vettigt att dra ner på koldioxid och sådana grejer.
Men oavsett, även om det inte är en klimatkris då vi säger det, om man skulle nå en level som, alltså det blir väldigt tydligt att det inte ens är en diskussion när det blir kaos, när det är miljökatastrofer överallt, då vet man ju, om det skulle bli så, då skulle det ju börja hända grejer. Då behöver man inte hålla på och försöka sälja elbilar och skit liksom.
Ja, då är det väl så dags, höll jag på att säga. Mm. Men alltså väldigt lite talar för att, alltså, vad menar man med klimatkris? Du måste definiera. Är det att det blir lite varmare? Men fan, klaga på det.
Översvämningar är väl en stor grej.
Flyr alla från Haiti och Fiji, så det är väl mycket sånt, för flyktingströmmar från havs.
Precis, landmassa som hamnar under vatten.
Den tror jag väl är det konkreta som är på gäller.
Vet vi verkligen att havsnivån har väl inte ökat någonting?
Jo, men det finns väl ganska mycket forskning på att den höjs.
Gör det?
Ja, för det, men det är väl alltså när isarna smälter så blir det väl mer massa som går ner.
Jag har fattat teori.
Jo, exakt.
Ja. Men det har inte observerat en höjning av havet. Jag har inte sett eller hört att de säger att ja, men för 10 år sedan så var vattennivån här, nu är den här.
Någon som gubbar har stått med ett finger så väntat.
Vad sa du?
Någon gubbar har stått med ett finger så väntat.
Nej, men du brukar ju markera till exempel på kajer, så har du ju en plan liksom vägg ner i havet. Mm. Och då har du ju olika linjer för vattenstånd.
Jag fattar teorin, men...
men jag har inte hört att jag var ute med båt igår i Mälaren och då var ju faktiskt 8-10 centimeter lägre än normalt, kunde man se. Mm.
Ja. Men ja, det blir ju, vi, alltså farsan och farbror, vi är snabbt påminner om min farbror Peter.
Peter.
med Dog Charlie och alltihop. Ja, de är ostrondykare på västkusten.
Ostrondykare, ja, det låter bra.
Nej, och de heter det kommer ju dyka upp späckhuggare och haj och delfin och tumlare. Ja. Det blir ju lite varmare klumpfisk, och men det är temp då, inte
vatten. Ja, men det är bra ju. Det finns ju mer fiskar och fiska.
Roligt. Det är kul att kunna få sån Nemo-fisk här i Sverige liksom.
Det är lite perfekt,
men ja, jag fattar inte problemet.
Alltså dyka någon, med en haj.
En eller två grader ökning av medeltemperaturen, så jävla stor skillnad gör det ju inte. Får gärna öka lite till så kan man åka ner kabbad större del av året.
Ja, det är svinget. Nej, och intressantare fauna och sådär. Man får se fördelarna.
Nej, men om jag ska vara lite allvarlig. Så här. De här klimatextremisterna, de är ju inte ute efter att sänka koldioxidutsläpp. Det är ju någon jävla religion för dem. Mm. Så skulle de vilja sänka koldioxidutsläpp, då skulle de vara på min sida om att bygga ut mer kärnkraft och sådana här grejer. För det kommer ju göra skillnad. Men de vill ju bara predika en jävla religion och känna sig goda och vara narcissister. Som de här rädda våtmarkerna idioterna som kletade någon tavla här om dagen och stod. Alltså lyssna på hur de pratar. Det är som en religiös sekt.
Jag tycker det är intressant, för det är så mycket känsloargument när det kommer till kärnkraft. För om man jämför liksom, man har ju räknat på det, kolkraftverk har ju el x antal tusen människor varje år liksom, för luftföroreningar. Och man har räknat på att även om ett kärnkraftverk sprängs typ var tionde år, så är det ändå färre som dör. Så det är ändå otroligt mycket bättre med kärnkraft än kolkraftverk.
Ja. Alltså en härdsmälta kan du ju hantera utan att någon skadas.
Ja. I teorin då, eller hur ska det har ändå skett?
Jag tänkte nästan fråga
hur många dog i Fukushima?
Ja, det är sant. Det kanske inte dog en jävla, men det är väl någon som dött av cancer sen, eller typ, alltså som kan ha varit relaterat till.
Ja, du grillade i fläskfilé lite för hårt och så är det också cancerframkallande. Alltså, det är farligt att leva, man kan dö. Alltså, vad folk inte fattar är att du är radioaktiv. Hade du inte varit, hade du inte levt. Ja,
bananer är ju det. De
exakt.
Har så här 2,
ja, men det var en gång där det sprang läck. Jag tror det sprang läck i Bassebäck eller om det var i Ringhalsen, det var någonstans. Var det någon jävla rör med ånga. Och då hade man mätt då att 42 000 sievert eller becquerel eller vad fan man mäter i. Det låter jättehemskt och folk, du vet, började gapa om det här. Det var, alltså, så man kunde mäta lite radioaktivitet utanför då, ja. Och då var det någon annan journalist som följde upp det. Vi måste förstå den här, vad betyder den här siffran? Och frågade om någon expert, men vi var oroliga. Mm. Ja, tänk dig att du fyller en skottkärra till hälften med ett gäng bananer. Då får du ungefär den... alltså disken på Ica, du går förbi med bananer. Det är ungefär, den har den radioaktiviteten. Det var bara det motsvarande. Men det lät ju jättehemskt när det beskrevs. Folk fattar ju inte siffran.
Men det är alltså så att ett kärnkraftverk kan sprängas utan att det är farligt egentligen. Vad var det de gjorde fel?
Här tror jag inte.
På du ska inte gå nära efter det har sprängts. Då är det farligt.
Ja. Men för det var väl det som hände i Tjernobyl, att det sprängdes så att det blev helt kaos? Eller?
Alltså en härdsmälta, det betyder att du har ju en reaktor här i centrum. Och om du låter den skena iväg utan kylning, då smälter ju liksom material, uranet helt enkelt. Mm. Och det bara fortsätter accelerera och blir varmare och varmare. Det som händer är att du kokar ju liksom tusentals, alltså kubikmetervis med vatten på 0,1 sekund. Det bara puff! Och det blir så varmt så att det delar upp sig. Du vet, H2O, det blir syrgas och vätgas, det blir knallgas och skiten. Alltså det är sådana effekter, alltså värmemängder, så det är helt sinnessjukt. Så det är bara, allting bara smälter bokstavligen, alltså det är hela härden, det bara smälter, vattnet kokar bort och så går det neråt med gravitationen. Sen blandar ju den sig med annat börs där nere, och ju mer det blandar upp sig så kommer det bara, man skulle kunna tänka sig att man har en plåt av hafnium och annat som, det kallas neutronabsorbator, som suger åt sig neutroner, för det kommer dämpa den här processen, alltså atomklyvningen. Men då ligger det där, och det är klart det är livsfarligt att gå nära, för att du blir strålskadad. Men får du bara ner den bit i backen och du kan ha vatten. Vatten är ju en fantastisk neutronabsorbator. Så att det betyder, om ni har sett en del kärnkraftverk, så har man en bassäng högst uppe under den där reaktorn. Du kan hoppa ner i bassängen och simma ner och vara 10-15 centimeter från själva reaktortanken. Och det är ingen fara. För vattnet skyddar dig. Det är likadant ut i rymden. Att, om det är så här solstrålar med massa börst att skicka ut. Då gömmer du dig vid vattentankarna. För de skyddar dig.
Mm. Mm. Men det är intressant det du nämner just med referenserna folk har och vad som låter farligt med strålning. För det är, jag minns inte vad enheten heter, men det är inte sievert utan någon annan för strålning.
Ja, och du använder både mikrosievert och sievert och becquerel och det är lite olika.
Jag försöker minnas, men i alla fall, för de gjorde något sånt experiment med de här kläderna som ligger nere i Tjernobyl från brandmännen typ. Som
de är ju snorradioaktiva
kläder liksom, som har legat där i x antal år. Och att ha på sig dem i en vecka är samma mängd strålning som att röka ett år. Röka är typ det mest.
Då var det inte så farlig strålning.
Ja, men det är just det, för att det är så sjukt mycket strålning av att röka. Alltså det är helt absurt mycket utöver de cancerogena ämnena.
Röka cig, men
röka cigaretter.
Nej, jag vet inte om det är strålning där, men alltså risker för cancer tror jag det var pratat om.
Ja, men det där är utöver de cancerogena ämnena alltså. Jag försöker minnas för den här enheten heter det. Min källa är Vertasium från YouTube visserligen, men han är en stor.
Men så här, det måste forskare komma ihåg det, att uran och sånt där börs finns naturligt i marken. Det finns ställen i norra Sverige där det är farligt att gå i naturen för att det är radioaktivt.
Mm. Vart då? Vart ska jag undvika?
Jag kommer inte ihåg platser där jag läste någon gång. Eller farligt och farligt, du kan gå där. Men uppehåller du, bygger du ett hus där så är det absolut inte bra. Mm. Vi har ju radon i hus till exempel. Det är ju radioaktiva gaser. Och det är ju, det beror ju på sönderfall av uran. Vi har ju lite uran fant lite överallt i berggrunden. Mm. Och när det sönderfaller så får du ju en del radioaktiva gaser. Man pratar om radondöttrar, eller vad heter man? Urandöttrar, eller vad man kallar det. Mm. Så kommer upp. Och det är radioaktivitet vi utsätts för hela tiden. Men ett kärnkraftverk, det man gör, det är att du koncentrerar. Du gräver upp massa uran. Så koncentrerar du det. Och så kör du det för att utvinna energi. Så du får ju bara väldigt mycket mer radioaktivitet på ett ställe. Men man vet ju väldigt mycket hur du containar det. Även vid en stor olycka får det att liksom, det håller sig där och inte någon annanstans. Vilket gör... Det värsta exemplet är väl Tjernobyl då. Ja, men där var ju... Där gick man ju förbi med flit en massa säkerhetsrutiner. Mm. Och, det var liksom, och alla visste ju att det här kommer ju inte funka, men man vågar inte säga nej till chefen. Det är lite så sossarna styr i Sverige. En tjänsteman eller sossekreterare vet ju att det går åt helvete, men du har ju ett jobb att tänka på, så du håller god min. Ja. Det var lite samma sak.
Ja, eller de här bilbränderna, då tänkte jag på Sovjet. Aha. Så när du liksom försökte tala om att det har hänt och så, nej.
Ja, men det finns mycket drag av... Alltså de misstagen som gjordes i Sovjet, mycket av det tycker jag vi ser i Sverige idag, eller i västvärlden generellt. EU håller ju på med någon slags planekonomi och de har idéer och liksom, det här med klimatgrejerna i Sverige är ju snordyrt. Sen undrar alla varför vi har inflation. Ja, men allt är dyrare att producera. Men det, inte fan sparar vi på miljön, för att Kina byggt 2 kolkraftverk till den här veckan, så all den besparingen vi har lagt miljarder pengar på självspäkning, den uppäten direkt. Mm. Då är det bättre att lägga resurserna där det gör nytta. Men det vill man ju inte göra. Så att det är så här jättekonstiga... Nej, det måste krascha lite. Så.
Det måste vi göra, ja.
Men hur vet du vilka beslut som har lett fram till det här? Att alltså, nu när vi har massa skjutningar och skit överallt. Liksom, vad är det, varför har det blivit så här från början ens? Vet du det?
Om vi backar bandet, så Sverige var ju väldigt homogent, väldigt sossigt. Alla hade jobb. Det som var kriminella, det var hälarhasse som rökte hasch nere på parkbänken, du vet. Mm. Som ingen brydde. Han var helt harmlös.
Ja. Man kunde se det på honom på ankartatueringen.
Ja, men han var liksom goa gubbarna som satt och rökte jazztobak. Det var det liksom, kriminaliteten.
Ja, men det han vi lobbar lite då och då. Liksom,
ja, om de blev lite väl fulla. Annars brydde man sig inte om dem. Man lät dem vara. Det var liksom på den nivån.
När är det här då i tiden?
Ja, vi säger 70-tal. Ja. Även 80-tal på landsbygden. När jag växte upp, vi låste inte ytterdörren. Nyckeln satt i bilen, ifall man vet att grannen kanske behöver låna den. Mm. Alltså det var den attityden. Mm. Sen började det ändras över 90-talet och sen efter 2000-talet har det verkligen accelererat.
Men jag växte upp på 90-2000-talet och vi la ju bara pengar i en burk på bageriet i Grebbestad. Ja, liksom. Det var ingen som personal.
Nej, men det där var jättevanligt. Många lanthandlar, du själv plockade och så hade du den med inräknare och en våg. Och sen skrev du på pappret själv vad du hade tagit och räknade ut och så la du pengarna i.
Det känns ju väldigt svenskt också dock. Det känns som att vi är ett av få länder där.
Ja, ja, dessutom så stod det så här: behöver du växel så bara vrid nyckeln och öppna. Där ligger sedlar och så du kunde komma åt allting och växla. Ja, det funkade. Det var ingen jävel skulle göra någonting.
Nej. Jävla starka samhällskontrakt.
Ja,
liksom.
Ja, men det var verkligen så. Och det är klart, i ett sånt samhälle, jag kommer ihåg när jag var liten, det var något av det häftigaste som hade hänt på skolan. Det hade varit inbrott över helgen. Mm. Oh, det har varit tjuvar här, du vet. Man frågar, hur såg de ut? Hade de sån här maskering över ögonen? För man hade läst i Bamse, eller vad heter det, Kalanka?
Björnligan.
Ja, Björnligan. Det var ju referensen, hade de sådana? Ja. Men det vet väl inte vi som röker, vi var ju inte här. Jaha, vad hade de gjort? Jo, de hade brutit sig in. Sen hade de gått till köket och så hade de plockat ut mat och lagat sig en frukost eller lunch. Mm. Och sen hade de diskat efter sig också innan de gick ut därifrån. Så var liksom kriminalitet på den tiden. Det var liksom, ja, det var så jävla oskyldigt allting. Ja, visst, och hela systemet och allting är ju liksom skapat efter den tiden. Liksom, fångar liksom, det var, de ska vårdas och det är lite, de har haft lite otur i livet, vi får hjälpa dem lite på rätt. Förstår du vad jag menar, den här attityden? Man utgår ifrån att de är egentligen goda och snälla, de har bara gått lite snett för dem, så vi bjuder till lite och så får de ett jobb någonstans och så blir det folk av dem. Det är så man har tänkt. Och det sitter jättedjupt rotat i Sverige.
Jag skulle säga, många tycker nog, tror fortfarande.
Jo, ja.
Men varför var det så låg kriminalitet då?
Och varför är det så högt nu?
Ja, det är en bra fråga. Mm. Vi har ju en hel armé av kriminologer och ingen vet svaret.
Nej, men jag menar, det var ju en sosseregering då och sen så skyller man ändå allt på sosseregeringen sen. Så det var ju det som verkade funka.
Nej,
då.
Nej, liksom. Alltså högern har ju mött ansvar även under Reinfeldt-tiden. Så, alltså, man kan säga så här, en sak vi kan göra, en slutsats som man kan dra, som för 10 år sedan var man rasist om man sa det, men det är ju att det hänger ihop mycket med invandringen. Den grova kriminaliteten är ju väldigt överrepresenterad bland människor från norra Afrika och Mellanöstern.
Mm. Rasism.
Ja, det är kanske rasism, men det är också sant.
Yeah.
Så,
ja, men fortsätt.
Ja, men och då får man ju fråga sig, vad är det, en kulturell grej? Vad är det för någonting? Jag tror att det har kommit mycket människor till Sverige som inte blir en del av samhället. De fastnar i förorterna. Mm. Får inte jobb, de lever på bidrag. Ungarna ser inte sina föräldrar gå till något jobb. Och du får ju värderingen, får du väldigt mycket hemifrån. De påverkas mycket av sån här kultur från USA. Du vet, de här rapartisterna och de är kriminella och de är den ena tyngre än den andra. Och så är de väl likadana. Och så har de ingen vuxenvärld som styr dem. Vi är väldigt dåliga på att sätta gränser i Sverige, för det är mer saft och bullar. De märker att shit, jag kan göra vad jag vill. Och känner du inte att du identifierar dig med samhället, då har du ingen att skämmas inför heller. Och föräldrarna sitter bara passiva och glor på tv. Och de får ju inte uppfostra ungarna som de gör i hemlandet. För ger du din unge lavett så kommer soss att ta vårdnaden. Så de är ju maktlösa samtidigt, även om de försöker.
Och de får ju bidrag av att sitta hemma också liksom.
Ja, visst. Så att det blir liksom en giftig cocktail allt det där, så ungarna skapar sina egna normer och värderingar.
Men varför väljer folk att gå på bidrag istället för att jobba? Är det för att det är för nära i varandra?
Det lönar sig
för mycket pengar.
Det lönar sig att gå på bidrag.
För man borde, för det, man får ju lite så här flerbarnstillägg och sådär. Men det vill fortfarande
inga enorma. Men om du är en somalisk familj och du kan plocka ut vadå 35 000 i månaden för att du har knullat till 8-9 ungar. Mm. Vilket du ändå hade gjort, för kolla i Somalia, det gör de likadant.
Jobbar inte med p-piller liksom.
Nej, det är för bögar.
Och ser som stolpiller. Mark Levengård trycker in en god.
Men det roliga är ju att du har ju till exempel Somaliland. Mm. Det funkar ju mycket bättre än vad de somaliska områdena i Sverige gör.
Somaliland?
Ja, norra Somalia, så har de utropat en egen liten stat och det funkar jävligt bra. De hade något val där, helt demokratiskt och schysst. Den enda tidningen från hela Sverige som var på plats i Somaliland och rapporterade, det var Hatsajten Nyheter idag. Det var Marcus Allard som tog flyget ner. Han bildade där när han skakade hand med presidenten eller någon, vem fan det var, och liksom en journalist där.
Så jävla kul med det beniga skelettet som går runt där.
Ja, nej, han var vi rapporterade från Somaliland och alltihopa. Och det roliga var ju att många i den somaliska diasporan, de började läsa nyheter idag då. Vad fan, svensk tidning skriver om det som de tycker är relevant och intressant. Ja.
För att inte kolla, för det är väl, går väl under ditt dotterbolag som driver nyheter idag?
Ja.
Och sådär. Går du med vinst där överhuvudtaget eller är det bara finansierat liksom av dina?
Det finns en tjänst som heter allabolag.se. Där kan du gå in och titta så ser du.
Ja, ja, så det går att veta. Liksom.
Alltså,
ja.
Så här, liten vinst varje år. Alltså, tidningarna är inte som syfte att gå med vinst. Vi ska inte gå med förlust såklart. Nej. Men en liten vinst. Och börjar vi tjäna mer pengar, ja, men då satsar jag det på någonting. Anställa någon eller...
Men det är ditt passionsprojekt ändå väl? Liksom, eller så?
Vad heter det?
Ditt passionsprojekt.
Passion eller pension?
Passion. Passion.
Ja, då var det väl. Men jag har suttit så mycket vid datorn och näthatat liksom 7 år i sträck så att jag ville göra något annat. Så jag drog igång elbolaget istället.
Mm. Vad heter det då?
Kärnkraft.se. Eller ja, Svensk Kärnkraft AB.
Ja, just det.
Det är som god el fast precis tvärtom.
Men det är ett elbolag precis som alla andra där, ja, fast att det är ett kärnkraftverk som ger
ja, vi säljer bara kärnkraftsel. De andra ska sälja vindkraft och solel och värdegrund och ja, men det vet hela det här paketet. Och vi är mer liksom ja, tvärtom Miljöpartiet. Det är kärnkraft, raggarbilar och träskor och foppatofflor och fuck you till Greta och hela det köret.
Är det kärnkraft som ni har i Sverige då eller?
Ja, det är framförallt för, alltså, hur ska jag förklara? Det är ett system med ursprungsgarantier. Tekniskt kan jag köpa dem från Finland eller Frankrike eller vad fan som helst också, men de är så billiga så det, och det finns överskott av dem så att jag köper just på närmast håll så att säga.
Går det bra för det företaget då?
Vi omsatte 43 miljoner förra året så det börjar röra lite på sig.
Vi
har väl upp 100 millar om året i alla fall.
Då klarar du av en bot här om du får det sen.
Ja, jag klarar nog av den idag också, men kan ju undvika så gör jag det såklart.
Är det där majoriteten av din tid går eller till
parkeringsböter?
Ja, exakt.
Nej, det går väl. Jag håller på att bygga hus och raggarbilsgarage och sånt.
Och det är mer tid där, för det känns ju som att du har så jävla mycket bollar i luften liksom.
Ja, det är ADHD eller något. Jag vet, jag har ingen diagnos, men jag hade nog fått rätt många bokstavskombinationer om jag hade...
Idag, ja.
Jag tror det.
Men du jobbar liksom 16 timmar om dygnet plus liksom...
Ja, mer eller mindre. Men jobb, alltså det känns inte som jobb. För jag gör bara sånt jag tycker är kul. Annars skiter jag i det. Men elbolaget, ja, det lägger jag en del tid. Nyheter idag har jag Johannes Nilsson tagit över och styr det. Kanske när jag är färdig med huset och det är lite lugnt igen, då kan det nog vara kul att sitta och skriva lite artiklar igen. Men nu är jag helt uppe i att bygga hus plus göra ett raggarbilsgarage. Det blir 130 kvadratmeter med golvvärme och hela skiten isolerat. Jag ska kunna gå det i kalsongerna i vinter och skruva på mina jänkebilar.
Oh,
det är life goal.
Och el från ditt egna företag, vet du. Kärnkraft.
Precis. Men, så, nej, men det bygger upp det. Och sen, jag kommer säkert titta på mer nya dumheter. Alltså, bara elbolagsgrejen, det var ju en sån här så folk bara, nej, ska du verkligen in på det? Det krävs ju massa kapital och grejer. Då måste du vara seriös. Bara, nej, det behöver man inte. Det går ändå.
Men du har inte övervägt att fly landet? Alltså,
jo. Men jag väntar, Ukraina ska jag vilja flytta till, det drömmen. Odessa.
Kommer du göra det?
Billigt att köpa fastigheter där nu eller?
Nej, eller ruiner, det vet jag inte om det är så billigt. Ja, billigare än Sverige kanske. Men fantastisk stad, schysst kultur, bra folk. Du blir inte bögrånmördad för att du är ute och går på stan en kväll. Du har inga gäng.
Det finns väl inget helt av trygg. Någonting nu eller?
Vad sa du?
Det finns väl inget av någonting nu eller? Eller
nej, Odessa kanske inte är så bombutsatt. Det är en helt okej stad. Alltså, även städer.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Så att nära fronten funkar ju fortfarande, ja. I någon mån. Men blir kriget bara över så. Jag var ju snurrad i Ukraina innan kriget. Mm. Jag har ju anställda på heltid i Odessa. Det är de som kodar för kärnkraften och alltså ja, programmerar. Mm. En i Vinnitsa, den staden norr om Odessa, om man säger bit upp. Så Ukraina är ju ett skitskönt land alltså. Mm. Jag gillar Polen också på sätt och vis, men Ukraina, det känns som att det är lite mer vilda västern, det passar mig.
Hur mycket skatt är det där i Ukraina?
Ja, teoretiskt är det rätt låg, i praktiken så är det väl noll.
Ja, okej.
Hur många tror alltså folk?
Det är lite så ja. Alltså. Men om och när det blir fred och sådär i Ukraina, då drar du till Ukraina då, tror jag.
Jag kommer nog säkert köpa mig en sommarstuga eller dacha som man säger på ryska. Mm. Men det är en dachnik.
Är Zelensky inte korrupt som alla har varit dittills liksom?
Jag har ingen aning om vad det är korrupt.
Det känner jag på. Alltså, men har du ursprung därifrån någonstans?
Nej, morsan är från Polen.
Polen, ja. Mm.
Men min sambo eller fru eller så är från Ryssland. Mm. Ja, alltså, så här, Ukraina och Ryssland är ju från ett svenskt perspektiv mer eller mindre samma land. Det är ungefär som en ukrainare skulle uppfatta norrmän och svenskar. De skulle uppfatta det som ganska så samma.
Mm. De hatar varandra så.
Ja, exakt. Mm. Ja. Men i grunden så är de kusiner. Mm. Alltså det är skitmånga i ryssar som har kusin och nästkusin i Ukraina och vice versa. Mm. De är släkt, alltså blodsband. Mm. Det är ju liksom i östra och södra Ukraina så innan kriget så är liksom, när jag var i Odessa, det är ingen som pratar ukrainska på gatan, de pratar ryska. Mm. Är du i Kiev så var det ungefär hälften som pratar ryska eller någonting sånt. Jag var i Charkov också, den här stan. Där är det också bara ryska som pratas. Och folk ser ju sig mer eller mindre som ryssar, alltså i någon mening. Sen nu efter kriget, då blir det mycket, då tar ju det här ukrainska sidan över, så man har blivit mer nationalistisk och sådär. För att det är ju, men ska, den här konflikten, det finns ju delar i det som påminner lite om ett, hur inbördeskrig kan vara. För det är folk som i östra Ukraina som tidigare mer eller mindre mot grannar, men hamnar på olika sidor, och vissa går med i ukrainska, medan några har ju de här självutnämnda republikerna, Donetsk och Lugansk, de här republikerna, ja du fattar. Mm. Och så har man joinat dem.
Vi kan alla de områdena på grund av fotboll.
Vad sa du? På grund av fotboll?
Vi kan alla de där Lugansk och Donetsk liksom, från fotbollen.
Men så fort kriget lugnar sig och det blir någon slags lugn och ro där, alltså åk ner för helvete. De behöver turism.
Vi har varit i Ryssland, jag och Viktor.
Och Polen.
Ja. Och Polen, men inte Ukraina.
Nej, Ukraina kan jag verkligen rekommendera. Det är jävligt skönt. Det är som Odessa där, det är ju gräns, Svarta havet och sådär. Mm. Det är så jävla, blivit så jävla känsligt den där liksom, konflikten. Ja. Det har blivit lite som en ny politisk korrekthet. Mm, man måste hata Ryssland in i benmärgen, annars är du liksom...
Und.
Ja, det blir lite så. Ja, jag fattar argumentet liksom. Kom igen, de är inne i ett annat land och allt och hej och hå. Men det har gått så jävla, man ska hata allt som är ryskt. Är det en rysk hockeyspelare så ska han fan inte få vara i Sverige.
Jag har läst att Marabou ska man inte få äta.
Nej, för att av någon, jag har inte riktigt fattat varför. Nej,
är det någon kakaoproducent eller någonting som är i Ryssland? Jag fattar inte.
Nej, de som äger varumärket Marabou har någon slags verksamhet i Ryssland som... Ja. Det verkar som att de kan liksom inte avknoppa den, för då, om jag fattat det rätt, för då rasar väl hela business.
Ja, men de har 3000 anställda nere i någon rysk fabrik där som skapar den här Marabou-chokladen tydligen.
Men det, det är väl
ja, jag vet, jag vet inte om chokladen är så nyanserat.
Nej, men det där,
jag har inte fattat ja, den där.
Nej, för det, Marabou är ju ägt av någonting annat. Jag kommer inte ihåg vad det företaget heter. Men ja.
Men det är mycket hyckleri i det där. För visst, du kan skita i att köpa Marabou, men du gynnar ryssarna så fort du tankar bilen, för det är fortfarande olja från Ryssland.
Ja.
Men vi köper det inte av ryssarna, utan vi köper det från Indien istället, för då är den ju inte rysk längre. Det är bara lager på lager av hyckleri i det här.
Ja.
Och så är det med väldigt mycket sådana här grejer.
Ja, det var därför jag frågade om du ville lämna landet, just för att det är så mycket hyckleri. Och...
Ja, men det är det internationellt med.
Ja, det är ett globalt fenomen som finns överallt.
Men utan skulle jag lämna landet, så är det för att jag har ju unga som ska växa upp.
Ja.
Och hur kommer Sverige se ut om 10 år, 15, 20?
Men det känns ja, otryggt då liksom.
Ja, det är väl bara ut och läsa närmsta tidning, så kan du väl räkna ut.
Mm.
Så att jag är lite, ungarna kan ju ryska. Ja, de kan nog lära sig ukrainska. Alltså, jag hade ju med mig mitt högerextrema flyktingglass förra året. Vi åkte ju ner med som heter Roger Sahlström till gränsen, och så plockade vi med oss 25 ukrainare som vi bara stötte på där.
Ja, det är
det var ju högerextrem flyktinghjälp, tror jag vi sålde in det, som vi swishade in. Folk bidrog med så en kvarts miljon eller något på Swish.
På riktigt?
Ja, ja. Så vi tog ju de här då till Skokloster och ordnade boende för dem och allting. Ingen statlig inblandning någonstans. Vi fick en buss som kom ner och hämtade och alltihopa. Och de ungarna kan ju prata ryska ju.
Mm.
De ukrainska barnen, så min unga umgick med dem och hjälpte till och hela köret. Mm. Det var ju rätt så jag, nu har jag ju ännu fler kompisar liksom från Ukraina.
Kul.
Men säger att han påminner om Peter, de skänkte sina pickups till Ukraina precis, två Ford Rangers till som det sitter.
Ja. Vad sa du?
Min farbror och pappa skänkte precis två såna här pickups till ukrainska armén.
Jaha, ja.
Det är så rolig bild så också att se dem åka runt där liksom, så klämming ostron och så skjuter folk i de här pickupsen
liksom. Flaket nu. Och hundar och grejer.
Doftar av någon fisk där liksom.
Men jag läser en bok nu om en kille som har bott i Ryssland och i USA då.
Ja.
Och jämför kulturerna liksom, att vi är så falska i väst hela tiden och ler och liksom låtsas bry oss och hur läget och lyssna inte på svaret.
Nej, sånt existerar inte.
Är det det du gillar också eller?
Ja, alltså det finns ingen filter, utan ogillar någon dig, de tittar dig i ansiktet och ber dig dra åt helvete bara för svin.
Det är maskulint och feminin
kultur. Ja, det är också. Där är det okej att vara kille, det är okej att vara tjej.
Men jag upplevde ju också att det var ju lite, det var inte astrevligt i Ryssland.
De är inte så serviceinriktade
verkligen. Bättre, eller finns det en balans?
Nej, jag har en annan bild. Jag aldrig känt mig så säker i ett land som jag var i Ryssland. Ja.
Men det är samma i Ukraina, det är samma där.
Skulle jag ringa polisen, så skulle de här på 5 minuter och de skulle lösa problemet liksom, direkt omedelbart typ. Jag har aldrig gått på staden, och bara gått på gatan och varit så säker.
Polisen våldtar dig med sin batong.
Så är det. Det är samma i Vitryssland, Polen också, Ungern. Mm. Alla de här elaka, hemska länderna som vi läser om i tidningarna. Där blir du inte
rånbögmördad.
Rånbögmördad.
Det är den värsta.
Alltså du blir liksom... I Moskva, du kan gå mitt i natten, du kan inte språket, du kan vara full och hamna i liksom någon förort någonstans och ragla runt. Folk kommer bara hjälpa dig in i en taxi och leta rätt på vilket hotell du ska till. Det är lite mer som Sverige var på 70-talet.
Mm.
På det sättet. Så finns det såklart kriminalitet och grejer och jävelskap där. Men nej, på det sättet funkar det mellanmänskliga funkar mycket bättre. Är du kompis med någon i Ukraina, Vitryssland, Ryssland eller i viss mån Polen också, så här, de bjuder hem dig, du kan sova över, du är liksom, de bryr sig om dig. Det är nästan som en förlängning av familjen.
Mm.
Och i Sverige så har vi kanske på vissa håll fortfarande kulturen med att det är en unge får vänta på rummet
medan...
får
käka,
ja. Ja, men det finns den här disciplinen också som jag kan sakna i Sverige ibland, för att vi var ju inne och sjöng, vi var ju där och heja på Sverige liksom. Ja. Det var EM och VM fotboll. Och vi var inne och heja och sjöng hejaramsor inne på Burger King där nere i Ryssland.
Just det.
Och då kommer ut en vi sjöng ju en låt liksom, och sen kommer det en stor jävla ryss liksom med ännu större svart batong.
Han är vakt.
Och han sa någonting på Ryssland, på ryska, och vi förstod det, att sjunga en låt till så kommer jag slå ihjäl er liksom. Och det skulle aldrig, i Sverige skulle ju det här pågå hela natten och bara störa alla liksom. Men det händer inte.
Kan ni vara lite tysta?
Jag kommer att tänka på, det fanns ett företag, jag tror inte de är kvar, men de kallade sig Baltic Inkasso. som man kunde anlita om de var skyldiga pengar.
Torpeder alltså.
Ja, och deras slogan var: våra indrivare talar inte svenska, du kommer förstå dem ändå. Ja.
Men han var ju liksom, han var ju hur som helst. Han satt ju bara käkade på Burger King och var vakt och hans lön liksom. Kommer ut där och då var det, för vi var ju med andra svenskar, och så tog vi bara vår mat och drog, och då, men då precis när vi ska dra, då skriker vi allt vi har, den där ramsan liksom, innan vi springer ut, så att de skulle, då kommer ju igen.
Så jag vet, så inte, vi vet om inte om de
överlever orsakade döder.
Alltså, man ska nog lära sig, om man är i Ryssland och det dyker upp en sån här vakt, mycket är ju lite teater, du vet, sätta skräck. Men börjar du sitta och garva lite med dem och prata med dem, så är de ju människor som alla andra. Så det är liksom inte, du måste ändå bete dig rätt illa för att hamna i problem där. Att du är full och odräglig, det är ryssar om någon kan väl identifiera sig med det. De är liksom inte, ja, så att nej. Men sen det är ju regimen där som är, de är ju kvar i Sovjet mentalt.
Ja. Ja, vi intervjuade ju lite, de saknar ju det liksom. Det var ju det man slog.
De vill tillbaka i Sovjet. Då var de stora och starka, ja,
det,
var rädda för
dem. Det är en så stor del av nationalskälen, att man måste växa som en nation.
Ja,
liksom,
det är ett imperie. Alltså, Ryssland är ju inte en nationalstat som Sverige, det är ett imperie.
Och det är så jävla viktigt för dem. Så det är väl därför, om de inte går in i Ukraina och gör något nu, så tänker man att de håller på att förfalla. Liksom.
De måste hålla
på och kriga hela tiden. Liksom.
Ja. Vilket är jävligt tråkigt att det är den attityden kanske. För det, ja.
Ja, det fanns. Jag tänkte för övrigt fråga dig, Chang. Du har ju liksom haft en jävla massa företag. Hur började den resan? Hur har du liksom byggt upp din förmögenhet och sådär?
Och så förmögenhet, nu låter det som en jävla
miljardär.
Ja, nej, det är jag ju inte, någon miljardär. Men
börja med att gå med SD på 90-talet.
Ja, precis. Och sen upptäckte jag att när folk får tennisarmbåge och allt hejlande, så kan man göra pengar på rehabiliteringsplaner.
Det är svårt.
Det var som mina tattarsläck. Alltså jag pluggade på högskolan. Jag läste maskinteknik, men det pallade jag inte efter ett år eller något, så tröttnade jag på skiten. Så jag ville jobba och göra lite pengar, och då hamnade jag hos släktingar på, som är på tattarsidan, eller jag ska säga, som en skrotgård. Och skulle de ha miljöledningssystem byggt, ja, men det där hade jag väl lite kläm på, så då fixade jag med det. Och sen blev jag en skrothandlare som en annan jävla zigenare. Och då därifrån så fick jag idéer att starta företag för att riva högspänningslinjer, för det är ju koppar eller aluminium, de här trådarna. Så jag hade ramavtal med Eons dotterbolag som hade hand om liksom operativt arbete på elnät. Elektro Sandberg hette de då. Idag heter de One Nordic eller så. Ni ser sådana här bilar ibland i Stockholm. Sen hade jag gjort jobb till offentlig upphandling, något jobb, gjorde jobb åt Fortum och åt ett bolag som är delägt av Vattenfall, mycket lokala nätägare och sådär.
Så. Hela grejen att driva företag, den lärde du dig bara medan du höll på liksom, eller du fick inte någon guidning av någon?
Ja, alltså det är ju inte så jävla svårt att driva ett företag. Alltså, det här är det värsta som finns. Vi vet många idioter som bara: åh, jag vill bli rik och framgångsrik. Så går de till Nyföretagarcentrum och så kommer du därifrån med en hel bibba med papper, du ska göra företagsplan. Alltså, det är bara skit. Det är bara ren dum konstig byråkrati att hålla på och grejer. Så tror de att ja, men nu är jag entreprenör för jag har lyckats fylla i blanketten och få en F-skatt.
Viktor Klemming AB.
Va?
Viktor Klemming AB.
Ja, men det är lite sådär. Så tror de att ja, men nu är jag företagare. Ser på, nej, ja, det handlar om att göra affärer.
Ja.
Du köper något någonstans, säljer det vidare, eller du tillverkar någonting som folk vill ha, eller gör en tjänst. Jag brukar säga så här: det bästa du kan göra, det är att göra svartjobb. Testa din idé. Och märker du att fan, det här börjar funka, det finns en efterfrågan, ja, men då bara reggar du en F-skatt, så bara fortsätter med det du redan gör.
Fall som byråkrati och skit.
Nej, men det är bara skitsamma liksom. Du har ju också ett helt gäng. Vet ni vad epicenter är för något?
Ja. Känner igen, men nej, det vet jag nog inte.
Nej. Inkubatorhub där vi ska bygga nya Spotify, bla bla bla.
Ja, jag har gjort en humorserie om det.
Det finns ju massa så här: I have white paper här på en ny app som vi ska göra så här många miljarder på, så kan investerare gå in med, så kallar man det såddkapital och investerarenglar och bla 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 bla, du vet. Det här är bara en jävla lekstuga alltihopa. De här människorna med backslick och grejer, de pluggade handelshögskola, men de var lite sämre genetiskt lottade eller någonting. Och så vill de också vara företagare. Så de hittar på någon trött jävla idé på papper som de säljer in till massa folk med för mycket pengar som ska investera i grejer. Anställer någon stackars jävel som ska programmera den här skiten efter 2 år. Det blir ju såklart ingenting. Det är ju bara, men de lever ju på de här pengarna de får in.
Då sitter du och ritar mindmaps och dricker kaffe liksom,
åt ja, och sen sånt där skit. Liksom.
Det är exakt entreprenören som är med.
Ja, och så kallar de sig serieentreprenör. Och så hänger på LinkedIn också. Mm. De här LinkedIn-människorna är de värsta i hela världen.
Men det är så speciellt hela det runkeriet. Det är bara folk som åker runt och drar pissiga föreläsningar för varandra och fakturerar. Vad fan är det som händer? Så olika motivationsskit.
Jo, men det här transferiatet finns ju inte bara inom offentlig sektor, eller alltså inom statliga medel. Det finns ju även inom den privata sektorn. Och alla de här HR-cheferna. Ja. Och man brukar säga go woke och go broke. Mm. Reklambyråer, de anlitar. De ska ha Kakan Hermansson och sälja Audi-bilar. Eller de ska ha könsbytare till att promota Bud Light eller vad
men
det
du,
var.
Men du blandar in politik fast från andra hållet i dina företag ju.
Ja.
Och det, du tänker inte att det är bättre att vara neutral? Alltså inte ha politik.
Jag vill
alls.
Ju ha kulturkrig.
Ja.
För att du kan tjäna pengar på eller?
Men om inte högern sätter mot eld, ja men då står ju vänstern ensamma.
Jag tänkte bara på dig och dina pengar, om du hade tjänat mer på att hålla dig, men det är klart du kanske hade, men det
ja, det vet, så sånt tänker jag inte på.
Nej,
jag
alltså,
det är här folk inte fattar, bara, många, det är också ett misstag många gör. Mm. De tänker alltid, vad tjänar jag mest pengar på? Det är ren idioti. Gör det du själv tycker är kul. Du kommer tjäna pengar, du kommer ha tillräckligt. Den där sista miljonen, är den värd? Alltså det gör inte ditt liv bättre eller lyckligare eller någonting. Det är som att bli av med, ja jag kanske hade kunnat locka 15% mer elkunder om jag inte var genre utan bara var lite mer PK. Mm. Men, och jag har ju mycket roligare genom att bara vara mig själv.
Ja, du klarar det ju gött och väl.
Jag kan tanka min raggabil. Jag har råd med att köpa Pripps blå på bolaget. Mm. Jag kan köpa snus. Vad mer behöver jag?
Exakt. Men jag är jävligt nyfiken på din politik. Även om vi ska börja innan libertarianism. För du går in med SD tidigt.
Ja, jag var med i Moderaterna först och sen SD.
Okej, ja. Och så är du inte med där längre. Jag såg nämligen när jag googlade lite extra på dig i morse så står det så, Jim Åkesson tar avstånd från Chang Frick ungefär. Det är så illa du
heter.
han förtydligar att Chang inte är med SD. Varför är du inte med SD till exempel?
Ja, men det har ju inte varit sedan 2011. Eller
nej,
det?
Vad händer då liksom?
Nej, men jag upptäckte det att det är mycket roligare att härja i media.
Ja.
Mm. Och du kan ju inte vara politiker och journalist samtidigt. Det blir en väldigt konstig...
Ja, det är inte så objektivt.
Nej, så jag vill ju kunna skriva skit och avslöja saker om SD med, men det blir lite konstigt om jag är med i partiet. Ja, och, ja men ni fattar. Mm. Så det var därför jag gick ut. Men sen att jag tror inte de tar avstånd från mig. Det...
Nej, alltså han förtydligade att du inte var med så att de inte skriver skit när du men får det skit. För att de vill,
alltså så här,
NATO.
Det handlar om att nu kan man skylla att NATO kraschade. Det berodde ju väldigt mycket på att sossarna gullat med PKK.
Mm.
Det är det som var, alltså, Turkiet hade ju redan bestämt sig för att inte släppa in Sverige. Men så kommer Paludan och så kan man peka på det och så vill man göra någon koppling upp till SD för att få ett politiskt blame game. Är ni med? Trots att det inte har något med det att göra. För att två dagar innan Paludan ska dit så fick han ju uppbackning av politiker, bland annat Liberalernas partiledare backade ju honom i en intervju i Expressen. För de fattar ju inte att det var ingen som såg att det här skulle bli en sån stor jävla grej av det. Utan man tänkte att han står där 15 minuter, bräker på danska, ingen förstår vad han säger, han eldar den jävla boken och sen åker han hem och sen är det inte mer med det.
Mm.
Det är ju inte en förort, det är ju där liksom alla diplomatvillor. Nej, det är ingen där som kommer bry sig. Nej, det var fullt med journalister och Turkiet går ju ape shit bananas på det. Mm. Och då kan man göra det som en politisk blame game bara för att man vill, du vet, kasta skit på högern då, eller försöka koppla det här till högern. Men vad det egentligen har att göra, det var ju vänsterns, det var ju samtidigt som vänstern demonstrerade. Och det var ju polare på vänsterkanten som var på mig, fan Schack, inte du kolla om några högeraktivister vill köra igång, det blir lite roligare då. Ja, men jag är ju inte blyg för lite hula baloa. Mm. Så jag frågade en annan kille, men det var inte så att jag hade tänkt mig att det skulle vara Paludan eller Koranen. Jag hade ju tänkt mig mer en politisk markering mot Turkiet. Inte religiös eller blanda in islam eller något, för det har inte med saken att göra. Men, och det, även det hade tagit skruv, det är jag rätt säker på. Ja, men det blev det som det blev. Men det var ju, det var en annan kille jag hade med. Kan han styra upp någonting så kan jag betala debo-avgift eller något annat om det behövs eller så här.
Men apropå syfte och åsikter, du är lite neutral till att vara med i NATO, eller det är lite skitsamma om du ska välja själv.
Jag
eller?
Var ganska negativ tidigare.
För att
så här, Sverige, vi hade totalförsvar på 70-80-talet och en bit in på 90, men det började liksom läggas ner sen. Jag gillade den idén, för att då har du ett jävla handlingsutrymme. Vi har ett stort starkt försvar och framförallt bygger vi mycket militärmateriel. Då kan vi också exportera till andra länder. Det är bra för basindustrin. Det finns många liksom bra grejer, sen är det väl inte bra att folk köper vapen, för då skjuter de ihjäl varandra. Men ni fattar poängen lite. Ja. Så den linjen gillar jag. NATO är som en slags försäkring för att man ska slippa behöva bygga upp en stark militär. Är du med? Mm. Det är så många länder har använt det här. Mm. Ja, det finns ju 2%-mål av BNP att man ska lägga, men det är ingen som gör det ju. Det är det Donald Trump och andra har gnällt om. Ja. Och jag tycker att det man ska göra i första hand är att se till att ha en bra svensk försvarsmakt. Vi hade ju totalförsvar, det inbegrep allt. Vi hade ju skyddsrum överallt. Vi hade liksom tanke, hur ska vi klara oss med mat, gengasaggregaten, ifall vi inte får någon olja så ska vi ändå kunna köra bilar. Man har liksom tänkt på allt. Det tänker tycker jag är vettigt.
Men det är lite så,
men det blir lite som att men vi går med, går vi bara nöj i NATO, då behöver vi inte lägga mer pengar på det där, för nu är vi med de stora grabbarna.
Alltså, det borde vi bli oavsett, men om vi inte är med i NATO och ryssen kommer så är vi ju rätt fucked. Hur mycket försvar vi än har liksom.
Du tror inte att vi tar så länge för
när vi kan. Trötta små JAS-plan liksom, att de ska stoppa ryssen liksom.
Nej, men först måste du ställa dig frågan, varför skulle ryssen ta Sverige?
Ja, men Gotland kan han ta. Eller? Det är väl alltid det, den strategiska.
Ja, varför?
Strategisk plats.
Ja, svenskarna alltid, liksom, säger det väldigt mycket. Men jag har inte hört så många andra länder i Östersjön gapar så mycket om Gotland. Nej. Alltså, det finns ett Stockholmsproblem, och det är att man tror att hela världen centreras runt Stockholm. Man fattar inte att det finns en värld utanför. Vi är egentligen så är vi en liten avlägsen, liten inavlad byhåla, liksom en bit i norr, du vet, som inte riktigt har så mycket kontakt med resten av Europa. Så uppfattningen i Sverige många gånger är lite skev. Ryssarna skulle möjligen ge sig på de baltiska staterna, men de är med i NATO och då blir det hands gloves off. Och det är inte säkert, de undviker de staterna. Jag tror att det ligger ganska, alltså, jag vill säga så här, har det gått så långt att ryssarna ger sig, alltså, är intresserade av att ge sig på Sverige, då är vi inne i ett världskrig, och då är läget så jävla illa att det är skitsamma om vi är med i NATO eller inte, för det, då är frågan om inte kärnvapen börjar flyga över Atlanten.
För det är faktiskt det som jag hörde, det var en sån geopolitisk expert som blev intervjuad, jag minns inte vad han heter just nu, men det han sa kring kärnvapen just var att om det skulle ske, eller så borde det redan ha skett i tidigare skede framförallt, och då hade man bombat typ Polen och Sverige för att stoppa liksom införandet av vapen till Ukraina. Så att det fanns en sån poäng.
Nej,
liksom.
men det
är ju för sent.
Man måste vara försiktig så man inte blir hög på sin egen propaganda. Ryssarna kan vara elaka och tuffa och jävliga, och de är inte så, följer alla konventioner om mänskliga rättigheter. Ja, det är inte det de är kända för. Men de är ju inte spritt språngade galna. Det är liksom inte islamister i IS vi har med att göra som bara vill se världen brinna.
Nej, det skulle vara deras egen undergång också. Om de
ja, exakt. Köra. Så att man får liksom, man får liksom försöka förstå det på rätt sätt här. Det är klart, det är väl alltid bra med militära samarbeten. Det finns såklart många fördelar att Sverige går med i NATO. Men det kan vara lite ett sätt att lura sig, att man inte gör hemläxan. Hemläxan är ju att ska NATO funka så måste alla länder som ingår i NATO satsa seriöst på sitt försvar. Annars funkar ju inte det. Det blir ju en meningslös allians. Ja. Så jag tror att börja i rätt ände, det är den ingången jag har.
Men, sen bara att göra, vad skulle
du
säga?
Nej, men när du betalar den här avgiften för att han skulle få predika där med boken.
Predika, ja precis. Predika.
Han skulle läsa lite salmer i boken.
Han högläste boken, det var det han gjorde.
Vad heter det? Fick du mycket hat och hot och sådär?
Nej.
Inte
nej.
Så?
Jo.
Det är väl fan letters, de innehåller lite mordhot alltså, ibland, men
det är klart att det kommer ett gäng som skriver första veckan, hej och vi ska skära halsen av dig och bla 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 och sådana där saker. Men det är ju folk främst från Turkiet, det var inte så många från Sverige.
Nej. Och sen och det rätt... var en vecka typ och sen lades det ner ändå?
Eller? Ja, ett par veckor tror jag, en vecka eller något sånt, två veckor det var. Men det var liksom, det de var framförallt arga på, det var ju Paludan.
Ja.
Jag gick också ut i en arabiskspråkig tidning, all kompis, och förklarade att jag liksom inget, från min sida har det ingenting med religion att göra, det är Turkiet. Och liksom, jag tror det lugnade ner också. Då fattade, ja, det var liksom inte, ja. Så jag har lite svårt att se, nej.
Men du har ju hamnat i drev några gånger liksom.
Nej, har jag.
Några gånger har du blivit.
Nej, aldrig varit på en skandal.
Rinner du av dig eller blir du liksom, eller är det jobbigt någon gång liksom, eller bara rinner du av dig?
Nej, jag skiter. Alltså, om du hade följt mig några dagar och sett hur mitt liv ser ut.
Får jag prova hos dig?
Ja, exakt.
Skrotgården.
Jag har väldigt lite kontakt med de här människorna som bryr sig om vad som står i tidningen. Det jag hänger med de människorna, klart de läser tidningarna, så läser de någonting om mig igen och så bara garvar de åt det. Jaha, vad har du gjort den här gången? Du vet, jag brukar vara och käka lunch på samma ställe och då är det lite folk i arbetskläder och någon bonde som dyker upp och någon som kör grävmaskin och lite sådär. Och de tycker alltid det är roligt när det står något nyttigt. De bara garvar åt det. Så det är ju, folk har ju gemene man på landsbygd och lite utanför storstad. De tar ju inte medie på allvar. Det är bara, de fattar ju liksom att ja, man får ta allt med en nypa salt.
Ja,
så att det är liksom i vardagliga livet, det är ingen skillnad. Och sen det som är lite kul med Sverige är att även om en del av grannarna tycker att jag är värsta idioten, det är ingenting de säger till en eller visa. Det skulle de aldrig våga.
Alla får konflikter.
Ja, det får de väl göra. Jag bryr mig inte. Lider jag av det?
Men du är aldrig orolig för liksom din familj eller sådär, om andra, att de har blivit utsatta för hot liksom.
Nej. Men det blir så konstigt med hot om, alltså, om du ska, det finns ett syfte med ett hot. Du är att du vill förmå någon att göra någonting eller inte göra någonting. Men jag har liksom förklarat till tidningen att jag har inget intresse i äldre koranen, det är Paludan som gör det. Jag vill göra en politisk grej. Då finns det liksom, vad ska du hota mig om? Så vad finns det
Du vill bara få trolla i fred egentligen liksom.
Nej, ja, men det skiter ju folk om jag trollar eller bråkar politiskt och sådär. Det är liksom inte, jag har haft AFA efter mig innan, men jag brydde mig inte så mycket om det heller. En gång jag bodde i Kristianstad, så sen är jag ju lite så här, jag är liksom inte gjord av porslin heller. En gång så var det var några grabbar som hade sprayat efter valet 2010 när jag blev invald i fullmäktige i Kristianstad. De har gått upp i min lägenhet, sprayat på väggen, Frick dö och ett anarkist och sådana här grejer.
Man ska rita alltså.
Ja, så jag går ju ner på stan och frågar, vilka unga är det som skriver ett anarkist? Ja, men det är de tre grabbarna. De hade kommunistiska partiet en lokal och skulle ha träff där efter några dagar. Och han som var en av engagerade kände ju jag, vi var lite polare. Så han kunde hjälpa mig att peka ut vilka som håller på.
Kommer du erkänna ett mord nu?
Nej. Så jag går ner där, nu vet jag, det var en samling och de ska föreläsa om Marx, Engels och Lenin och allt vad det är de pratar om. Och så sätter jag mig bredvid de här tre grabbarna. Tjena grabbar, jag tror ni har en vägg att måla om. Ska vi gå och hjälpas åt och fixa det? Och de har varit livrädda. Jag går in i deras lokal där de ska känna sig trygga. De bara sprang rätt ut och bara försvann. Du vet, det är liksom så. Och sen hände ingenting mer. För då, när de fattar att jag vet vilka de är, då är det inte roligt längre.
Målade de om dörren då?
Nej, det var hyresvärden. De tog ju tag i det där direkt.
Man har inte hittat pojkarna sen dess.
Vad sa du?
Man har inte hittat pojkarna sen dess.
Blir det något dike någonstans?
Det ska väldigt mycket till för att jag... Eller väldigt mycket, men inte bara för en sån grej. Behöver man ju inte slå dem. De kan ju... Det var jag som stal fyrhjulingen hos mig. Han fick ju stryk, så det stod härliga till.
Okej, du lyckades du hitta honom själv?
Ja, jag var inga konstigt. Jag gick ner på byn och hade kört som idioter med den överallt på cykelvägar. Och den ena var ju känd ju. Så jag knackade på i hans lägenhet. Han öppnade dörren. Smack fick han en örfil. Och sen gav vi honom stryk i hans egen hall. Och det är klart, när du inte känner dig trygg hemma i din egen... De flyttade från Bålsta efter två veckor.
Men det är därför man inte ska facka med dig. För du känner alla alltid liksom.
Jag sa ju till honom liksom att lämna tillbaka den fulltankan och så drar vi ett streck över det. Och det bara kaxar, vet du vem jag är och bla bla bla. Tror du jag är en pissluffare det vad du är. Lämna tillbaks den. Och så ska han börja kaxa sig. Då bara nej nu jävla, och så åkte han på en jävla omgång. Mm. Och så var det inte mer med det, men han går ju inte till polisen eller något. För han tänker att jag är helt psyksjuk. Ja. Så det vågar han ju inte.
Har han kanske rätt i vissa
ja, 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 det var ju en annan. Då hamnade ju på polis för de hade pekat ut en annan kille som är tydligen ökänd som ställer till med massa skit. Ska inte nämna några namn. Men honom såg jag på pizzerian dagen efter fyrhjulingen. Så jag går ju fram till honom och bara, nu får jag lämna tillbaka den. Och så där sa jag till honom, du vet, jag har inte tagit mina mediciner så jag har ju liksom inte tillräknat.
Du sa så att det var omeprazol.
Ja, han satt med sina, de var ju fem stycken vid ett bord. Så sa jag det att, ja, nu sitter de andra och äter här. De ska ju inte behöva se vad jag gör med dig, men jag kommer ju hitta dig på byn, det fattar du va? Och var riktigt så hade vi ett CP-aggressiv. Ja. Mm. Han är ju liksom en buse, känd för att vara en buse. Han springer till polisen och anmäler för olaga hot för han var så jävla skraj. Mm. Ja, ja, så att jag kan ju bli riktigt så jag tycker det är kul. Jag bara ser folk, du vet. Det är lite psykspel. Liksom. Så där får man lära sig som polis med ju.
Blev det någonting olaga hotet?
Jag tror det hamnade längst ner bland alla papper till det blev preskriberat. För jag tror inte någon polis som känner till den här grabben vill se att han ska få rätt. Jag sitter på för så säger jag, har ni sett den här Lorry-sketchen? Men de här, när de eldat ner någon gammal herrgård säger de, men vi har ingen lokal. Ja, men den här var ju ovärderlig och 400 år. Ja, men vi hade ju ingen lokal. Du vet, han bara upprepar den här tiden. Mm. Så satt jag i polisförhöret och liksom bara, ja, men han ska ju ha stryk. Mm. Ja, men nu sitter du i polisförhöret, tänk på vad du säger. Men han ska ju ha stryk. Du vet, så här, och liksom... Ja, vad ska man säga? De fattar ju liksom polisen. De är ju liksom, ja, jo, det ska han. Det ska vi ju inte säga till oss. Då kan man
inte säga det här.
Ja, exakt. Det var ju lite sådär. Ja, men jag vet inte, alltså, det hände. Jag slog ju aldrig honom eller något ju. En annan kille som hade snott en polare, så kross, det var ju, där blev det lite livat.
Har du lyckats att dodga åtal och sådär? Eller har du lyckats dömas någon gång?
Jag dömdes när jag var 18. Bast, vilket jag är lite sur på, den där domen. Det var, jag hängde med min lillebrorsa, och för han är tvärkriminell, och sen så var han med ett par polare som jag inte kände riktigt, var ute och åkte bil någon kväll. Och du vet, det var lite sådär, man gick i gymnasiet och lite tråkigt på kvällarna, var ute och snurrade runt och kollade. Jag tror vi kollade efter fiskeställen eller sånt där skit, bara ute och kikade. Det blev väldigt sent på kvällen. Och jag visste inte, då hade ju de tänkt att de skulle göra inbrott i ett pantburksförråd. Vilket jag tyckte var en totalt efterbliven idé. Men det skulle de ju göra. Min brorsa går inte hejda när han är igång. Och de andra killarna, du vet så här. Och då satt jag i samma bil.
Då sa du ett pantburksförråd?
Ja, till förråd med pantburkar.
Ja, det är så dålig idé. Alltså, det var liksom... pengar.
Och jag försökte ju förklara, för du vet, polisen stannar ju bilen sen och då sitter jag där och då blir alla åtalade som sitter i bilen. Och jag försökte förklara, men jag försökte avstyra det hela. Jag var ju liksom inte, ja, men det blev jag ju dömd för då, för det var solidariskt allihopa. Det var liksom, okay. Ja, du vet så här. Och vem orkar överklaga en sån grej? Då var jag väl typ 18 eller 17 eller vad fan jag var.
Det är transkriberat nu då.
Ja, så var det en åtalsunderlåtelse också när jag var... Men då hade jag tagit en motorsåg och sågat sönder hela fritidsavdelningen på högstadiet där jag gick på.
Oh hell.
Ja, det stod i lokaltid motorsågsmassaken på Aslarödsskolan. Jag är rätt stolt över det faktiskt.
Ja, det är,
men jag hatade verkligen folk som gick på den skolan. Det var sådana riktiga äckliga mobbasvin. Ja. Jag ville ju såga sönder dem, men de var ju inte där. Men jag tog allt annat som var där.
Vad hade hänt om de var där då?
Nej, de hade fått springa. Ja. Men alltså det var folk kan vara, alltså om man kollar i skolor, folk kan vara såna äckliga jävla svin. Vi hade fått jag började sjuan, så slogs vår klass ihop. Vi hade gått på en annan skola, sen klass från Visseltofta hette det, så blev vi en ny klass. Så jag fick nya klasskompisar som jag aldrig träffat. Och då var det en kille då som hade någon liksom missbildning. Revbenen hade liksom växt inåt, så det var som en stor grop i bröstet. Bröstbenet var ju inte rakt utan på sidan inåt. Ja. Och så hade vi haft gympa då med de här ihop en annan klass. Och jag kände inte, och då står en kille och kastar plommon och stenar skit i omklädningsrummet och alla hejar på. Och det blir den här gruppmentaliteten. Och de bara vräker stolar och grejer och får liksom sitta. Så jag tänkte,
ja, på han med bussen.
Ja. Och jag blir så, fan håller ni på med era jävla CP:n? Och då var det lite den Rasmus heter han, som var den som var mest igång. Så jag följer efter honom när han går ut, du vet. Och när han är själv. Och så knackar jag honom på axeln och sen bara en rak jävla hög. Jag laddar honom allt jag kan så han stuper ju. Sen höll jag fast honom ner. Då kommer den andra ut som hade fått all skit på sig. Så bara ge honom stryk nu, jag håller honom. Så han går ju fram och sular ett antal sparkar och knäcker revben på honom. Han fick riktigt med den här populära killen. Mm. Ja, då skulle vi till rektorn. Så jag tänkte, nu blir jag åtalad för det. Ja, men det blev jag ju inte. Rektorn vill inte ta i det. För det visade sig att han var ju själv halvförlamad. Och jag går in där, man kan ju inte mobba någon för ett handikapp. Då ska du ju avstryka. Det är klart, det höll ju rektorn med om.
Okay.
Ja, för att liksom det var sådär. Men jag var ju sån ju, alltså jag höll ju på med teater också. Så det var många av de här killarna som var lite töntiga och du vet, som var lite mobbade. Men jag fick ju sådana CP-spel, så jag prylar ju folk utav, jag fick ju stryk också såklart. Men jag gick i 8-9, då var det jag som var lite den farliga sen ju. Men det var liksom sådär, ja. Så jo, lite så var det ju.
Fan, Chang ville bli skådespelare egentligen.
Ja, jag tyckte det var kul att hålla på med teater.
Mm, lite bög är du nog.
Ja, kanske lite.
Det kom det till sist, det
ja, man är väl inte bög för man suger av en kompis.
Det är inte gay om det är gött.
Nej, exakt.
Jag bara, ska vi avsluta med de orden?
Nej, men ni ska ju få där i nästa podd om typ en halvtimme. Så jag tänkte vi kanske ska
runda av. Ja. Tack så jättemycket för att du kom, Chang.
Ja, beklagar att ni orkade ha mig här.
Behöver man el så kan man höra av sig till
kärnkraft.se. Helt värdegrundsbefriad el.
Yes.
Och ni stöttar ond, bråd, död, näthat, höjning av vattennivån, klimatflyktingar, och ren och skär ondska. Det är det ni betalar för om ni går på kärnkraft.se.
Han är liksom med sista måltiden också. Det är vår favoritpodd.
Sveriges Tengil liksom. Perfekt.
Ja, fem rasistblattar som inte är tacksamma nog för att Sverige tog emot oss. Det är sista måltiden.
Tack så mycket för detta. Tack för att ni har lyssnat också. Ha det gött.
Gå i frid.
Jessica Stegrud eller Ebba Busch?
Annika Strandhäll.
Ryssland eller Ukraina?
Sovjet.
Kan du kolla i kameran?
Jaha.
Annie Lööf eller Åsa Romson?
Oj, den var svår.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.